الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مبير الله أكسف سيد إن شاء الله تستمع Författaren säger i kapitel 13 Bab Iza baqiya fi huthalati minan nas. Kapitlet om vad som nämns gällande att dåliga människor kommer att finnas kvar. Och i detta kapitel så nämner författaren en hadith från Hudayfa radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade två hadither för mig. Där han berättade två saker för mig. Den ena har jag sett och den andra väntar jag på att den ska komma. Den ena har jag sett och den andra väntar jag på att den ska komma. Vad ska jag höja volymen här? Så han sa här, den ena har jag sett och den andra väntar jag på att den ska komma. Han sa, han berättade att al-amana, ärlighet, kom ner och rotade sig i folks hjärtan. Och sen lärde sig folket Koranen och sedan lärde de sig sunnah. Och han berättade för oss, och det här är den andra saken. Att denna amana, denna ärlighet kommer att lyftas upp. En man kommer att sova en sömn och hans ärlighet kommer att tas bort från hans hjärta och lämna kvar som en skugga på hjärtat. Eller som ett litet märke som en kaut, yani som svarta prickar och fläckar på hjärtat. Och sen kommer han att sova återigen. Och ännu mera kommer att tas bort av denna ärlighet från hjärtat och lämna kvar spår som kan liknas vid de, vad heter de, när man blir utsliten, man får bli slitna händer av hårt arbete.
Va?
Valkar.
Valkar.
Valkar. Valkar, precis. Som valkarna på händerna. Ärligheten tas bort, så pass att det enda som finns kvar av det spår är som valkar på händerna efter att man har jobbat. Eller som ett brännmärke. Och sedan så kommer folk att börja att sälja och köpa med varandra. Och du kommer knappt hitta någon som går att lita på. Och det kommer att sägas i Bani Fulan, bland de här människorna finns det en ärlig person. Och då kommer säga att den här mannen är väldigt pålitlig och han är väldigt intelligent. Och han är så smart och han är så modig trots att han inte ens har en myras vikt av iman i sitt hjärta. Och det har kommit till mig en tid där jag inte längre litar på vem jag kan köpa av. Vare sig det är en muslim eller det fanns en tid då jag inte brydde mig om vem man kunde handla ifrån. Om det var en muslim så var det hans religion som fick honom att vara ärlig. Och om det var en kristen person så var det den muslimska makten över honom som fick honom att vara ärlig. Men idag så فَمَا كُنْتُ بَعِيُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا. Men idag handlar jag bara av si och så. Och den här hadithen har ganska många komplicerade ord. Men hadithen handlar om att al-amana kommer att tas bort från människornas hjärtan. Och många lärde sig här att al-amana, som det refererar till hadithen, är al-iman. Är människans tro. För att människans tro får henne att göra goda gärningar och att hålla sig borta från synder. Och det sägs att al-amana är det löftet som vi har gett till Allah subhanahu wa ta'ala. När vi var i Adams rygg och han tog ut oss, så gav vi ett löfte till Allah azza wa jalla att vi ändå skulle dyrka honom. Och det sägs då att det här är det som kommer att minska från folk. Så han nämns i denna hadith att människans amana kommer att minska innan domedagen. Människans amana kommer att minska. Och han sa först att profeten alaihissalam berättade två saker för oss. Det första var att al-amana kom ner och förankrade sig i folks hjärtan. Och de lärde sig Koran och Sunna. Och denna Koran och Sunna gav dem stark iman, stark amana. Och de praktiserade denna Koran, denna Sunna. Och han nämner också ulema som Ibn Hajar att den här hadithen bevisar att sahaba först brukade lära sig Koran och sedan memorera Sunna. Och det är också ett råd som många ulema ger när man ska söka kunskap, att man börjar med att memorera Koran. Och därför finner man många berättelser från Salaf att när de kom för att studera så sa sheikhen: har du lärt dig Koranen? Och när eleven sa nej, han sa: gå tillbaka och lär dig Koranen. När du kan Koranen, kom och studera. Det här var någonting som var vanligt hos Salaf. Och den andra saken som profeten berättade om alaihissalam, det var då att al-amana, att ärligheten skulle tas bort från folks hjärtan. Att den ärlighet skulle tas bort från folks hjärtan. Den skulle försvinna steg för steg tills det att det knappt fanns någon ärlig person kvar som man kunde lita på. Så pass att folk blir så oärliga, alltså muslimer, att man säger att det finns en ärlig person i den här byn bland de här människorna. Och han är smart och han är intelligent och han är ärlig och pålitlig. Trots att, så sa profeten, att han inte har någon iman i sitt hjärta mindre än ett senapskorn. Subhanallah. Så väldigt, väldigt allvarligt. Och sen så nämnde då också Hudhayfa att det fanns en tid där man kunde lita på folk. Du kunde köpa av vem som helst i det muslimska landet. Var det en muslim så alhamdulillah handlade amana. Han skulle inte bedra dig. Han fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Vem du än köpte av. Och var det en kafir så var han under den muslimska makten och lurades inte heller. Han gick också att lita på. Men han sa, men idag finns det knappt några kvar att lita på. Och det här sa Hudhayfa radiyallahu anhu. Och när dog Hudhayfa? År 63 hijri. Han dog strax efter att Uthman, eller han dog namn efter att Uthman hade dödats radiyallahu anhu. Och det lades till i vissa hadither att han frågade profeten alaihissalam, vad ska vi göra innan den här tiden kommer? Och då så sa profeten alaihissalam: ta'khud bima ta'rif wa tad'a ma tunkir. Håll fast vid det som du känner till och lämna det som du inte känner till. Det som känns konstigt ska du lämna. Wa taqbil ala khasatika wa tad'a awamuhum. Och du håller dig till dina nära och kära och lämnar resten av folk, eller den stora mängden av folk. Och så lades det till att Hudhayfa sa också i slutet på hadithen: wa iyyakum wa talawun fi dinillah. Och jag varnar er för att ha olika ansikten i Allahs religion. Och det här uttalandet är väldigt mäktigt. En muslim ska vara ärlig. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa att från de värsta av folk är de som kommer till Allah på domedagen med två ansikten. De bemöter folk med ett ansikte och andra människor med ett annat ansikte. Det här är från de värsta av folk på domedagen. Så en muslim ska vara ärlig och uppriktig. Man ska inte hyckla och vara falsk. Och man ska inte heller ha talawun fi dinillah. Yani man ska inte heller kompromissa med Allahs religion och ha olika, yani, ansikten i Allahs religion. Utan Allahs religion är en. Det är den religionen som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det finns bara en islam. Och vi kompromissar inte med religionen. Vi har inte olika ansikten i religionen. som vissa av Ahlul Bidda. De säger en sak till media och de säger en sak i moskén. De säger en sak till kvinnor och en annan sak till männen. Som är motsägelsefulla. För att det ska passa och folk ska vara nöjda. Och de ändrar åsikter efter vinden. Vad som passar folket. Och det här är felaktigt. Och det här är inte korrekt islam. Utan korrekt islam är att hålla fast vid Koranen och Sunna. Och här nämns också att från de orsaker som orsakat människornas svaga iman, så nämndes i denna hadith, är den fitnan som då drabbar muslimerna. Hjärtats sjukdomar. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah nämner i detta kapitel hur viktigt det är att vara mån om sitt hjärta. Att ständigt rannsaka sitt hjärta. Hjärtat är det kanske känsligaste som finns nästan i människan. Att ständigt be Allah subhanahu wa ta'ala om ett thabat, att vara fast på religionen. Ständigt, varje dag, säga ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Hela tiden be Allah om ett thabat, att vara stark på islam. Och stärka sin iman nämner han också genom att reflektera över Allahs skapelse. Också någonting väldigt viktigt. Han säger att folk förlorar sitt intellekt. Och intellektet sitter i hjärtat. De förlorar sin iman, då förlorar de också sitt intellekt. Och intellektet sitter i hjärtat. Så folk förlorar sitt intellekt när hjärtat blir sjukt av denna fitna. Och som det nämndes från Hudayfa, han sa att fitna kan få människan att förlora förståndet som alkohol. Har ni sett en berusad människa? En i fitna kan få människan att bli lika borta. Subhanallah. En i folk förlorar sitt förstånd i tider av fitna. De vet inte vad som är rätt och fel. Och det råder förvirring. Förutom ulema. De ser saker och ting klart och tydligt. Ali radiallahu anhu sa också att det kommer att komma fitan, prövningar. Han sa generella, specifika. Generella, specifika. Och sedan så kommer en kolsvart fitna. Mörkare än natten. Som får folk att bli som djur. Subhanallah. Nah. Så den här hadithen är i alla fall en tankeställare på att man ska värna och måna om sin iman och sin uppriktighet och pålitlighet, ärlighet. Och man ska vara rädd, be Allah Azza wa Jal att han ska stärka en på religionen så att man inte går vilse. Nästa kapitel också. Författaren säger i nästa kapitel Bab ta'arrub fil fitna. Kapitlet att flytta ut på landet i tider av fitna. Det här berättar han från Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu. Att han gick in till al-Hajjaj, yani al-Hajjaj ibn Yusuf. Och då så sa al-Hajjaj till honom, ya ibn al-Aqwa, har du lämnat religionen? Alltså, har du lämnat islam? Har du flyttat ut på landet? Och då så sa al-Aqwa, nej. Men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tillät mig att flytta ut på landet. Och det berättas också att Salama ibn al-Aqwa, när Uthman radiallahu anhu dödades, så flyttade han ut på landet och gifte sig med en kvinna där och fick barn. Och han fortsatte, eller stannade kvar där, tills några dagar innan han skulle dö. Då flyttade han tillbaka in i Medina och dog i Medina, radiallahu anhu. Och det sägs att han bodde på landet i 40 år. Han bodde på landet i 40 år för att undvika denna fitna. Och sen så nämner också författaren i detta kapitel en hadith från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, där han sa: det kommer komma en tid, eller tiden är nära, där muslimens bästa egendom är några får. Några får som han vallar bland bergen och på platser där det har regnat. Han flyr med sin religion från fitna. Ja. Dessa två hadither nämndes då i detta kapitel. Och kapitlet handlar om att fly i tider av fitna. att flytta ut på landet. Och de lärda nämner här att just ordet ta'arrub är relaterat till en person som har gjort hijra. En sahaba som gjorde hijra, flyttade från landet till Medina, fick inte flytta tillbaka. Och det ansågs vara som en handling av att man har lämnat typ religionen nästan. Det var en indikation på det. Och det var därför också Hajjaj sa till Salama, har du lämnat islam? När han hörde att han flyttat ut på landet. Och självklart så var det här väldigt dåligt akhlaq av al-Hajjaj. Och som brodern berättade så dödade Hajjaj jättemånga sahaba. Och det var som att han sökte en ursäkt att döda honom också. Yani, har du blivit kafir så att jag kan döda dig. Han var väldigt, väldigt ond den här mannen. Men i alla fall Salama flyttade ut på landet då när Uthman radiallahu anhu hade dödats. Och fitnan började. Och han sa att profeten Muhammad a.s. tillätit honom att göra detta. Han hade då fått tillåtelse av profeten a.s. att flytta ut på landet. Att fly med sin religion från denna fitna. Och när ulema förklarar det här kapitlet och nämner dessa hadither, och det nämns också i andra kapitel som kallas för al-uzla, och det finns böcker om detta, al-uzla, att dra sig tillbaka, att, vad kan man säga, leva enskilt, att flytta ut på landet och inte beblanda sig med folk i tider av fitna och så vidare. Så vad är då slutsatsen? Är det någonting rekommenderat eller är det någonting förbjudet? Får man flytta ut på landet och bo själv i tider av fitna, eller måste man bo kvar i städerna? Och det de lärda säger, som Sheikh bin Baz, rahimahullah, Sheikh Uthaymin, och det nämns också här från Ibn Hajar, och han nämner många olika citat från ulema här, är att det är tillåtet att fly med sin religion. Fly ut och bo på landet om man fruktar för sin religion. Man fruktar att gå vilse. Då ska man, eller då är det tillåtet att fly från den här platsen då. Och tänk på att här talar ulema om muslimska länder. Vad ska vi säga om våran situation? Så. Och de nämner också här att om personen är en människa med inflytande och kunskap, och han kan påverka samhället positivt för att minska fitnan och ondskan och påbjuda det goda, förbjuda det onda, då ska han inte flytta ut på landet. Och enligt vissa får han inte flytta ut på landet. Utan han måste stanna kvar och göra da'wa till folket när de är i behov av da'wa. Men den som då inte har kunskap och inte har inflytande och bara tar skada av denna fitna, för honom är det bättre att flytta. Och de använder hadithen där profeten Muhammad a.s. sa att den troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras tillkortakommande är bättre än den troende som inte beblandar sig med folk och inte har tålamod med deras tillkortakommande. Hänger ni med? Här finns två sorters mu'minin. Den som beblandar sig med folk som har brister. För han nämnde att han har sabbar med deras tillkortakommande. Inne folket har brister. Så här har man två alternativ. Antingen jag är med dem eller jag lämnar dem. Då så sa profeten al-Islam, den som är med dem och har tålamod med deras tillkortakommande är bättre. Men den som lämnar dem och inte har sabbar är då inte bättre. Så den här hadithen indikerar på att det är bättre att ha sabr med folk om man kan påverka och ge nasiha och da'wa och lära folket. Taib. Och generellt är det också väldigt farligt, och det här har vi sett, kan vi också påpeka, att vissa bröder eller systrar ibland drar sig tillbaka. Även här i Sverige. Vi talar inte om någon beduin eller någonting för 1000 år sedan. Vi talar om Sverige. Folk som blir muslimer eller praktiserande och så bara, jag pallar inte med folk. Kanske små saker, de kollade snett på mig och bröderna, de är lite kalla. Det är sant, kanske vi har brister. Nej, jag pallar inte, jag är hemma. Han är bara hemma hela tiden. Det här är väldigt farligt. Shaitan, eller profeten Alisam nämnde att det här är som vargen som tar det ensamma lammet, eller fåret. När fåren ut och vallar och ett får springer iväg, så är han ett lätt offer för vargen. Och samma sak är det med den ensamma muslimen. Han är ett lätt offer för shaitan. Och därför wallahi, när jag får såna här frågor om waswas, problem och depressioner och sånt, i nästan alla fall, och jag ställer samma fråga, bor du själv? Är du själv? Ja, svarar personen. De är mycket för sig själva. De som har depressioner och wasawis, mycket waswas. Och när de är bland bröder och systrar, alhamdulillah, de mår bra, mashallah. Allt är mashallah perfekt. Så det bevisar också att man ska undvika att vara för sig själv mycket, speciellt i dessa samhällen. Men i alla fall, kapitlet handlar här om fitna. Om du befinner dig på en plats där kanske muslimerna börjar bråka med varandra och döda varandra, och de vill att du tar parti och du lägger dig i denna fitna, och du har möjligheten, flytta ut på landet. Bo själv och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med din familj, långt bort från all denna fitna. Hellre det än att du, yani, stannar kvar och blir delaktig i dessa konflikter. Och det nämns också att flera andra sahaba också flyttade ut på landet i tider av fitna, som Sa'd och Muhammad ibn Maslama och ibn Umar med flera av sahaba. Så det är någonting som är tillåtet. Ja. Och vi lämnar över till Imran, inshallah.
Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nästa kapitel vi går igenom, vilket är kapitel nummer 15, är babun at-ta'awwudhu min al-fitan. Som också kan läsas, babu at-ta'awwudhu min al-fitan. Kapitlet om att söka skydd från prövningar. Och då återberättas från profeten sallallahu alaihi wa sallam, att profeten sallallahu alaihi wa sallam blev frågad frågor, och de omringade honom med frågeställningar. Och han ställde sig på minbar och sa: La tas'aluni an shay'in illa bayyantuhu lakum. Att det finns ingenting som ni frågar mig om förutom att jag klargör det för er. Så tittar han på höger, eller den som återberättar hadisen tittar på höger och vänster om sig och ser att folket har sänkt sina huvuden eller skylar sina huvuden och gråter. Så en av de medverkande individerna som brukade anklagas vid gräl eller diskussion eller vid problem för att tillhöra en annan eller andra än sin far, frågade profeten sallallahu alaihi wasallam: Ya Nabi Allah, man abi? Vem är min far? Så han säger: Qala abuka Hudhafa. Hudhafa är din far. Sedan talar Umar radiyallahu ta'ala anhu och säger: Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad rasula sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu billahi min su'il fitan. Att vi är nöjda med att Allah subhanahu wa ta'ala är vår herre, och att islam är vår religion, och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är vår profet, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala, vi söker skydd från Allah subhanahu wa ta'ala från prövningar. Och sedan säger profeten sallallahu alaihi wasallam: Ma ra'aytu fil khayri wa sharri kal yawm qatt. Att jag har inte sett från det goda och det dåliga som idag alls någonting. Innahu suwirat lil jannah wan naru hatta ra'aytuhuma dun al ha'id. Att paradiset och helvetet har visats mig idag, och jag har sett den utan barriärer eller utan väggar. Och sedan nämns det i slutet av återberättningen att Qatada, och Qatada här är en av återberättarna som berättar från Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, Qatada min Di'am al-Sudusi, som säger att efter att han nämnt denna hadith nämnde versen: Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubdalakum tasu'ukum. Surah Ma'idah. I denna hadithen och i kombination med rubriken finner vi att Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu söker skydd från fitan. Och i hadithen som kommer efter så beskrivs profeten sallallahu alaihi wasallam med a'idan billah min sharr al-fitan. Att han sökte skydd från prövningarna. Han sökte skydd från prövningarna, vilket tyder på att det är bevisat i första hadith från Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, och sedan påpekat från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sökt skydd från prövningar. Och vi känner till att det finns hadither som i sig från profeten sallallahu alaihi wasallam bevisar att man söker skydd från det dåliga och från prövningar. När profeten sallallahu alaihi wasallam söker skydd från fitnat Masih ad-Dajjal och fitnat adab al-qabr och från fitnat ad-dunya och från fitnat al-nar. Och de lärda säger, som Ibn Hajar al-Asqalani nämner, att det ulama vill påpeka med denna hadith är att profeten sallallahu alaihi wasallam med detta föreskrev för sin umma, lärde sin umma att det är tillåtet för dem och påbjudet för dem att de söker skydd, Allah subhanahu wa ta'alas skydd, från dessa prövningar generellt och specifikt, det vi har nämnt. Och i denna hadith och dessa hadith vi har nämnt här finner vi bevis för att man ska söka skydd från prövningar, och att profeten sallallahu alaihi wasallam sökte skydd från prövning specifikt i det vi har nämnt, och generellt i denna hadith och andra hadither, ma zahara minha wa ma batan, det som är tydligt från det och det som är dolt, och inte söka att bli prövad. För det finns en frågeställning som går, som studeras, att bör en person be Allah subhanahu wa ta'ala om att bli prövad för att han ska ha tålamod, eller ska han be Allah subhanahu wa ta'ala att skyddas från prövningar så att han klarar sig därifrån? Vi hörde hadithen igår också som Abu Bilal nämnde, as-sa'idu man junniba al-fitan, att den lyckliga är den som hålls undan prövningar. Och detta är grunden. Och även i samband med da'wa, och vi vet att da'wa, att kalla folk, innebär att det kommer ske prövningar och att vi kommer få motstånd och att det kommer ske anklagelser, att folk kommer säga det ena och det andra. Att man har tålamod med det hör till profeterna alaihim salatu wassalams egenskaper och till det beordrade från Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawassu bil haqqi wa tawassu bis sabr. Men innebär detta att man ska be Allah subhanahu wa ta'ala att man ska prövas för att ha tålamod? Nej. Man ska söka skydd från fitan, man ska söka skydd från prövningarna, och man ska försöka vara fri detta, för att må det vara så att det kan finnas prövningar som du inte klarar av. Du behöver Allah subhanahu wa ta'alas skydd och hjälp för någonting annat. Vi finner i Al-Quran att vi ber Allah subhanahu wa ta'ala om skydd. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Att säg, jag söker skydd från gryningens eller skapelsens i betydelse herre, min sharri ma khalaq, från det dåliga som han skapat. Och vi känner till att Allah subhanahu wa ta'ala skapat det som är, det som ses som dåligt och det som kallas som någonting dåligt. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah skapat er och det ni gör. Vi finner i hadithen av profeten sallallahu alaihi wa sallam att han svarar på frågor, och denna hadithen är nämnd också i kitab al-ilm i Sahih al-Bukhari. Och det är en längre återberättning där med vissa tillägg, där profeten sallallahu alaihi wasallam kommer ut till folket för att bli frågad, och de börjar fråga och testa profeten sallallahu alaihi wasallam antagligen för att han verkligen har låtit sig frågas, och att han ska svara precis som han säger här, att ni kommer inte fråga mig om någonting förutom att jag svarar er, och då att de kan fråga och han kommer svara. Och då började de fråga, en säger vem är min pappa, och en frågar såna här frågor. Det återberättas till och med att en säger är jag i paradiset eller helvetet? Profeten sallallahu alaihi wasallam säger du i helvetet. Men att profeten sallallahu alaihi wasallam blir arg i samband med denna händelse. Och Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu påpekar även detta i återberättningen. Att är det detta som profeten sallallahu alaihi wasallam är för att frågas, vem är min pappa och vad är det här? Och sen i samband med detta versen, ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Att fråga troende, fråga inte om saker som om det blir tydligt för er kommer skada er. Och detta är någonting som är viktigt Att känna till när det kommer till att fråga frågor och studera och hänvisa till ulamas ijtihadat. Att folk ibland frågar, mashallah, den här frågan, jag förstår inte hur man kommer på den frågan. Ibland är frågorna så underliga och så konstiga att jag väntar på den dagen när någon kommer fråga, sheikh, kan jag knyta mina skor? Och att om du fördjupar dig och gräver i frågor, och vi vet folk till exempel när saker är tydligt till att vara halal, det uppenbara är att saker är halal, så ska man ha en lista på sådana detaljer i varan som du ska gå runt med i fickan. Och vi känner till det här, folk som går runt med den här listan, E55, E35, den här EE. Och att de går in i djupet på sådana här saker så pass att det skadar dem, så som versen talar om. Fråga inte om saker som om det tydliggörs för att ni kommer skadas. Och det var det som fruktades mest under profeten sallallahu alaihi wasallams tid från sahaba, vilket har nämnts att de var rädda att prata även med sina fruar hemma, för att deras tal skulle vara en anledning till att någonting uppenbaras, antingen om dem eller att någonting uppenbaras och gör det som var halal till haram. Och att de aktade sig från att fråga, och att profeten sallallahu alaihi wasallam påpekade att de innan er gått under, och en av anledningarna var varför? För att de frågade många frågor. För dessa frågor fördjupar och gör att domar fördjupas och förgrenas och kan vara mot din fördel. Kan vara en nackdel. Även här blir profeten sallallahu alaihi wasallam visad Jannah. Han säger att han har sett det goda och det onda som inte alls för, aldrig att han sett det så här. Och att han har visat paradiset och helvetet utan skynke eller utan väggar. Att han ser det tydligt. Han blir visad och han säger så wirat. Att det har visats för mig. Vilket tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala visar. Och att profeten sallallahu alaihi wasallam inte i allmänhet känner till. Och detta är baserat på att Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah." Att det finns ingen som känner till varken i himlen eller på jorden det dolda förutom Allah. Och detta är en av haditherna faktiskt som används från vissa av al-bid'a och sufisterna för att bevisa att profeten sallallahu alaihi wasallam är alim al-ghayb. Och känner till det dolda. Eller känner till det dolda. Vilket inte alls stödjer. Utan en bevis på att han känner till även det dolda av det som visas för honom. Och att det som han här blir frågat, att Allah subhanahu wa ta'ala informerar honom om svaret. Inte att han känner till det bara sådär. Hur som helst. Vi har bevis i detta att man ska söka skydd från fitna. Och söka skydd från prövningarna. Och att detta är avvisning på dem som påpekar att man bör fråga, som sufisterna var kända för förut, att sätta sig själv i prövning och be om prövningar. För att häda och för att ha tålamod. Vilket är emot profeten sallallahu alaihi wasallams manhaj. Och profeten sallallahu alaihi wasallams kunskap som han har lärt ut till oss från Allah subhanahu wa ta'ala. Den vägledning, den riktlinjen han givit. Och i denna tid där vi har fitten omkring oss. Stora som små. Ute på gatan och hemma. Så är det absolut att vi måste be Allah subhanahu wa ta'ala om att skydda oss från dessa fitten. Det som är tydligt av det och det som är dolt. Så att Allah subhanahu wa ta'ala skyddar oss. Och att vi blir fria att behöva gå igenom det. Och att vi kan ägna oss åt det som är viktigt. Och det som är att närma oss Allah subhanahu wa ta'ala. I att minnas honom och dyrka honom. Allah ta'ala ala alam. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Och ala alihi wa sahbihi wa sallam.